till gudstjänst här i Efeskyrkan idag den andra advent. Dagens tema är Guds rike är nära. Ola Persson, du är välkommen hit. Du ska predika för oss. Ville och Company ska spela för oss. Tyvärr är sångerskan Anna sjuk så att det blir instrumentalt idag. Och Company då, de består då förutom Ville, vill Jan-Åke Wihlborg av Stefan Lindberg på synt. Spelar du flöjt också? Nej, bara synt. Och Jan-Erik Sundqvist på sopransax. De kommer att leda oss i salmer och de spelar några egna låtar också under programmets gång. Jan-Olof Lundqvist sköter ljus och bild här fram. Nej, och ljus och ljud. Och Kerstin Tiborzi bilderna här. Sara Lindqvist har hand om söndags. Ni kan komma fram då vi sjunger den sången. Kersti Karlsson tolkar. If you need translation, you can contact Kerstin who is sitting over there. And she will give you the gear to be able to listen wherever you sit. Själv heter jag Jarl Marklund och ska leda den här gudstjänsten. Som vanligt så har vi en bönekorg där bak och har inte blyga för att skriva där om ni känner att jag har en bön på mitt hjärta. Skriver ni på en vit lapp, då kommer vi läsa upp den i samband med kyrkans förbön. Skriver ni på en röd lapp så blir det en bön som ni viker ihop det som är mellan dig och Gud. Och den förstörs efteråt. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn vi ber. Nu är Guds tid, här i sitt hus sluter han in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid, nu ska Guds ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid, nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Låt oss be. Gud, du som i Jesus Kristus upprättar ditt rike. Öppna det för oss och gör oss frimodiga och vaksamma. Gör oss starka i tron, uthålliga i bönen och frimodiga i kärleken. Till dess du kommer, du som är rättfärdig och barmhärtig. I Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga adventsångernas adventsång, Bered en väg för Herren. Och bandet har en introduktion och sen sjunger vi de tre första verserna.
Thank you.
kan de barn som finns där komma fram och få tända ett ljus. Och sen så får de gå till söndags. Varsågoda. Och vi kan ställa oss upp och sjunga söndagssången. Då ber vi tillsammans för våra barn. Gud, vi ber för våra barn. Ta hand om dem. Hjälp dem att lära känna dig. Välsigna dem och välsigna deras stund på söndags. Amen. Ska vi läsa dagens episteltext. Och den är hämtad från Jakobs brev. Kapitel 5, 7-11. Och den har lite referenser till, som så mycket i Bibeln nu, till ska vi säga, livet på landet med jordbruk och små samhällen och byar och så. Sen så talar den också om Jobb. Och Jobb var ju en man som fruktade Gud och älskade Gud, men ändå blev drabbad av alla möjliga förfärliga svårigheter. Men han fortsatte. Och hans tålamod är det som hyllas i den här texten. Och till slut så lönade Gud honom. Vi läser. Var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram emot att jorden ska ge sin dyrbara skörd. Och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också. Och visa fasthet till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ett föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta. Ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Så ska vi också läsa Psaltartexten ur Psaltaren 85. Och där så tänkte jag lite, ni som var här igår på musikadvent, så talade ju Roger Wikström om de fyra adventsljusen. Och speciellt om andra advent som är aktuellt idag. Som ju handlar om fred och frid. Och den här salmen tycker jag tar väldigt mycket upp om det. Om Guds fred och frid och vad han gör för oss. Jag vill höra vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för det redbara. Det som fruktar honom har nära till hans hjälp. Hans härlighet bor i vårt land. Godhet och trofasthet möts. Fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden. Rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott. Vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom. Fred och välgång i hans spår. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Då sjunger vi Gud, du är livet. Ja. med ett litet förspel.
Så vi kommer fram till dagens heliga evangelium. Så låt oss stå upp, vända våra hjärtan till Gud och höra evangeliet så som evangelisten Matteus berättar i sitt 13:e kapitel. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammansyrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem, för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: jag ska låta min mun tala i liknelser, jag ska ropa ut vad som har varit dolt sedan världens skapelse. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber. Gud, tala till oss så att vi kan höra och erfara hälsningar från dig och ditt levande ord. Öppna våra hjärtan för ditt ord. Öppna ditt ord för våra hjärtan. Amen. Innan vi går vidare med det som kanske är en predikan, så tänkte jag att ni skulle få göra en liten eftertanke. Vi ska inte redovisa, det är ingen sån läxa, men bara för din egen reflektion. Fundera lite kort. Finns det saker som du skulle vilja att de ändrade på sig i grunden? Vi kan ju till exempel tänka hur det är att titta på nyheterna. Finns det saker som vi känner att det här skulle verkligen behöva ett omtag, en makeover? Det skulle behövas en ny ordning. Eller om vi tittar på våra egna liv, hem och relationer och familj, eller mitt eget sätt att vara. Finns det saker som vi önskar att de skulle upphöra eller önskar att det skulle börja? Vad skulle du vilja att det förändras? Jag tänker att det är en bra reflektion att ta med sig nu när vi ska fundera på vad det betyder att Guds rike är nära. Guds rike är nära. Ska vi se, kolla där, fick vi också en större adventsljus. Och vi har ju redan adventsljusen på flygen. Nedräkningen har börjat. Vi har en förberedelsetid som är advent. Och vi kan liksom räkna neråt framåt. Guds rike är på ingång. Och att Guds rike närmar sig, det har ju att göra med att Jesus är nära. Advent betyder ankomst. Och den här ankomsten firar vi ju på minst tre olika sätt. Dels så återfirar vi att Gud har klivit in i din och min mänskliga tillvaro. Det finns ingenting som inte Gud kan förstå eftersom han har blivit människa. Men vår förberedelsetid handlar också om att bereda rum för Jesus i vårt eget liv. I ditt och mitt hjärta, ditt och mitt centrum. Hur kan vi använda adventstiden att förbereda oss för att ge Jesus större närvaro och avtryck i mitt liv? Och så är det den tredje adventsförberedelsen. Det är ju att vi påminns om att Jesus har lovat att komma tillbaka. Det finns en återställning, en upprättelse där allting ska få sitt rätta namn, beskrivas med rätta ord och där de utsatta och förtryckta ska få upprättelse där, som en början på en ny framtid. Det är också adventsberättelse. Det är vår förberedelsetid. Om vi då får nästa bild och så tänker vi att vi är ganska inriktade ändå på julpynt och julstädning och julklappar. Så vi är vana att göra den julförberedelsen, tror jag. Och så utmanar det på något sätt våran tillit ändå. Tänk att Gud har möjlighet att förstå just mig. Tänk att det gudomliga som är ogripbart har trådar och sammanhang till vårt mänskliga, vardagliga, fysiska liv. På jobbet, i skolan, hemmet och bakom stängda dörrar. Men om vi då funderar på Jesus uppdrag lite grann. Hans sändning. Så gällde det både att förklara Guds rike. Han undervisar ju på mängder av olika sätt, får vi höra i evangelieberättelserna. Och han uppfyllde lagen. Alla etiska, moraliska standard som vi människor mäts emot när det gäller vår gudsrelation. Alla de som vi så smärtsamt märker att vi inte klarar, de uppfyllde han. Och han genomförde Guds räddningsplan. Det var den sändning, det uppdrag som Jesus hade. Och så kan vi byta. Jag vet inte om ni har hört den här. Det finns ju liksom en saga om tvillingarna som ligger i mammas mage. Och så har de en liten diskussion med varandra. Den ena tvillingen säger: har du tänkt vad härligt det ska bli sen när vi liksom kommer ut till det nya, till ljuset och horisonten, livet utanför, vad fantastiskt det ska bli. Och så säger den andra tvillingen: är du knäpp eller? Det är klart att det inte finns något liv utanför. Det är ju det här som är vår tillvaro. Nej, 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 säger den andra. Det finns något annat. Det mörka ska bli ljust. Den här vätskan, vi ska kunna röra oss fritt. Vi ska se horisonter och vi ska äta med munnen. Aldrig, säger den andra då. Så kan det inte vara. Och det förstår du väl själv, att din navelsträng är för kort. Skulle du vara utanför skulle du dö. Det kan vara omöjligt vara så. Och förresten, ingen har ju kommit tillbaka från det där livet utanför. Vi kan inte veta om det är sant. Ja, så kanske tvillingarna skulle resonera. Men jag tänker att det har också lite paralleller när vi funderar på vad är det Jesus beskriver när han förklarar Guds rike. Alla nya värderingar, alla nya roller, när barn är viktiga, när utstötta och leprasjuka är värda gemenskap, när det finns förlåtelse för alla, när inte makt och pengar styr vem som har status. Då är det en helt ny världsordning. Men det utmanar våran tillit. Kan vi verkligen hoppas på det här? Är det värt att sätta sitt hopp till? Och hur realistiskt är det egentligen när man kollar på nyheterna? Och så kommer då Jesus med dagens liknelser. Och säger, ja, det som i omvärldens ögon går att mäta, räkna och väga, det är inte en tillräcklig metod. Det här pyttelilla senapsfröet, ska man liksom bedöma det utifrån vilken vikt och betydelse det har som ett frö, då är det en lite orättvis bedömning. Och så ger Jesus de här två liknelserna som har ett sorts wow-faktor. Det är häpnadsväckande hur olika det är i början och i slutet. Pyttelilla senapsfröet blir störst i hela örtträdgården. Och det liknar orden som man beskriver ett kungarike med. När det finns förgreningar och skydd och lövverk och storlek. Där ryms människor. Så är det med Guds rike, säger Jesus. Även om inte Guds rike har med land och makt att göra, så är det rymd. Och jag tycker i alla fall att om vi tänker att fantasin är en bra resurs, då kan vi också höra lite andra saker. Jakobs dröm när han såg en stege eller trappa resa sig mot himlen. En dag ska det finnas en anknytning. Änglarna ska kunna röra sig mellan det himmelska och det jordiska. Det var Jakobs dröm. Och sen berättar Jesus liksom i förbegående. Jo, ni ska få se änglar stiga upp och ner över människosonen. Det är Jesus som är den kopplingen. Men nu hör vi om himmelriket som tar mark lite grann när Guds rike breder ut sig. Det här grenverket som gör att himmel och jord kan mötas. De annars ganska rotlösa fåglarna som vi kan se flyga runt och inte riktigt förstå var de bor alltid. Vi som inte är fågelskådare i alla fall. De hittar sin hemvist. Himmel och jord möts i Guds rike. Och så ger han en till liknelse och säger det är som ett sånt där monsterbak. Tre hela skeppor av mjöl och så bara lite granna jäst eller surdeg. Och så blir alltihop en levande organisk deg med jäst i. Och det här exemplet med tre mått mjöl. Någon har sagt att det borde räcka till någonstans 40-50 kilo med bröd. Så det måste säga att det är ett stor bak som Jesus tar som exempel. Men den pyttelilla gästen genomsyrar allt. Och så tror jag att båda de här liknelserna också säger något om oss. Dels därför att både örtträdgården eller åkermarken behöver arbete av folk. Men också den här kvinnan i exemplet som knådar degen. Om jästprocessen ska funka så behöver degen bearbetas ordentligt. Och vi inbjuds till delaktighet i Guds rike. Det är det ena. Men samtidigt så är det också en hälsning, tycker jag. Att ibland kan vi känna oss ganska små. Om det vore så att det är jag som bär Guds rike. Om det ligger på mina axlar att genomföra Guds rikes värderingar. Rättvisa i världen. Och om min moraliska standard ska liksom sätta normerna. Då känner jag mig väldigt liten. Men den här häpnadsväckande växtkraften i Guds rike, den inbjuds vi till delaktighet i. Och sen då, när vi börjar ana vad Guds rike är, då blir det också lika häpnadsväckande på något vis för den som förstod där när Jesus red in på en åsna. Och hoppades att han skulle skicka ut romarna och upprätta en mäktig stat. Och så var det tydligt att Guds rike är något annat. Guds rike är inte mark, inte makt, inte vapen. Utan det gäller att Guds herravälde, det är livsrum och område eller de människor och ting som Gud får ha makt över. Där utbreds Guds rike. Det är det handlar om. Och då är inte status, makt och seger i världslig mening det som gäller. Utan det som har på något sätt blivit Jesu varumärken är ju en avrättningspåle som är ett kors. Och det brutna brödet. Han säger, jag ger mig själv åt er för att ni ska ha liv. Och det är när jag bryts ner som det kommer er till del. Hjälten är en antihjälte i världens mening. Men sånt är Guds rike. Dit hör Guds rikes värderingar. Och då blir det också tydligt att den här segern på korset, uppståndelsen och vinsten över skuld som han gjorde på ett kors och genom den tomma graven, det är en verklighet som gäller oss. Det här är en väldigt gammal ikon. Fritt från mitt minne tror jag att det är någonstans 500-600-tal. Abba Poimen avbildas tillsammans med Jesus som håller en arm om hans axel. Det brukar kallas för vänskapsikonen. Jesus kan vara din och min vän därför att det är sant att han är levande, närvarande och aktiv i våra liv. Men det är också berättelsen om vad ikonen är. I skapelseberättelsen hör vi Gud säga, låt oss göra människor till vår avbild som är oss lika. Det finns ett sammanhang mellan Gud och människa. Men sen i Betlehems krubba så hamnar en bebis som återför det här till en verklighet. Gud blir människa. Nu finns det en stark koppling mellan det gudomliga och det mänskliga. Och i ortodoxa kyrkor brukar man säga så här att ikonen är liksom en mötesplats med det himmelska. När jag möter blicken med någon av de heliga i ikonens bild så är det en öppning mot himlen. Vi kanske inte alla är vana vid att använda ikoner så som liksom en meditationsplats, men att det är en verklighet att vi kan möta Gud utan mellanhänder. Det hänger ihop med det som Jesus har gjort. Då tar vi nästa bild. Och då tänker jag att Guds rike som en surdeg. Jesus, han utmanar ju egentligen sina lyssnare. De hade ju växt upp med påskmåltidens berättelse om att nu ska det vara något som är riktigt rent. Det får inte förekomma något gäst eller något orent. För det hade liksom en smutsighetsrubrik. Men nu använder Jesus gästen, surdegen, och säger precis som det påverkar helheten så är det också med Guds rike. Och då får jag och du vara små grenar i någon senapsbuske. Eller vi får vara mjöl och vätska i det stora baket av Guds rike. Men med Jesu handlingar, med den helige andes inspiration och vägledning, så får vi vara med och bli påverkade och påverka världen i cirklar omkring oss. Och då tänker jag att det också är en sorts uppmuntran. Guds rike tar mark, Guds rike breder ut sig, men vi behöver inte duka under liksom av hopplöshet när vi ser min egen kraft eller min egen förmåga att lyckas, utan vi är en del av det Gud gör. Och Jesus kallelse ser precis likadan ut fortfarande som den började. Han sa, följ mig. Det är det vi behöver. Inte så mycket mer. Följ mig. Och så sa han, bli kvar i mig. Det är där kraften finns, att han har den. Och så påverkar det världen. Så tittar vi på nästa bild. Det här är ju kristendomens utbredning utifrån länder. Det är ju såklart lite missvisande eftersom att vi alla är människor och individer och grupper. Men de lila färgerna säger ju att det var vid tiden för kyrkofadern Irenaeus, alltså i slutet på andra århundradet, så började det vara ganska färgat av kristendomen runt Medelhavet. Och så hoppar vi fram lite 325 under Konstantins regering i Romarriket, så är det gröna färger. Då är liksom hela området ganska påverkat och många är kristna. Och kristendom har blivit statsreligion i Romarriket. Och då kan vi också tänka att då är det inte bara en from förhoppning eller ett trösterikt ursäkt som Jesus ger med de här liknelserna. Det är också profetiska ord där han säger Guds rike kommer att breda ut sig. Guds rike tar mark. Guds rike får mer kraft. Och idag är vi kanske 2¼ på väg mot 2,5 miljarder, tror jag. 2¼ miljard kristna ungefär räknar vi i världen. Och det är fortfarande en snabbt ökande utbredning. Så vi behöver inte vara ge upp hoppet. Men samtidigt finns det väldigt mycket i vår värld och i våra liv som utmanar hoppet. Det tror jag vi har sett allihop. Sista bilden. Nej, det, ja, tack. Där har vi nu idag, alltså också utifrån länder då, så fortfarande lite missvisande, men stora delar av världskartan är påverkad av den kristna rörelsen, kan vi säga. Men ni vet också att inom EFS och Svenska kyrkan tycker vi att vi har en stolt historia när det gäller mission. Men samtidigt är det så att de kristna bor ju egentligen huvudsakligen på södra halvklotet. eller jag skojar lite grann, men ökningstakten är tydligast i syd. Och så har den varit sedan i början på 1980-talet. Så att kristendom utvecklas och utbreder sig. Men det är inte snabbast liksom i vår närhet. Men det spelar ingen roll, utan vi är glada för att Guds rike tar mark. Och så en bild till. Det var sista bilden. Det här att vara med och utbreda Guds rike, tänker jag igen. Att få gå in tillsammans med någon som gör jobbet, som har kraften, som leder riktningen. Det tänker jag, det är också en bild av att det inte är så väldigt tungt för mig personligen, utan det finns ett hopp i det. Och jag läser några rader då från Jesu ord om oket i Matteus 11. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt. Och min börda är lätt. Bördan är lätt när vi vandrar med honom som bär den. Och det tycker jag är en god hälsning. Om vi bara lite snabbt försöker repetera så är, kanske jag inte klarar det själv heller. Men det finns hopp i detta tycker jag. Guds rike är nära. Guds rike är i antågande. Guds rike växer till. Därför att Jesus har en plan och han genomför den. Och vår uppmuntran är att vi får vara delaktiga i den. Vi får leva med i det utan att bli ensamma bärare. Och då visar det sig också att vila för vår själ som han vill ge. Det kanske är så att vi längtar efter något genomgripande förändringar. Vi hade hoppats på andra valresultat här och där. Eller vi önskade att krigen skulle få ett snabbt slut. Eller att jag själv skulle sluta misslyckas. Men det kan också vara så att vila för min själ kan också finnas i detta att vandringen med Jesus, då finns det också glädje mitt i sorgen. Det finns hopp mitt i motgångarna och det finns kraft och tröst i relationen till vår Herre och varandra. Och då kan vi liksom vandra vidare och göra det som vi började med när vi läste i Jakobs brev. Vi kan också vara uthålliga. Vi har förebilder som har vittnat om Jesus och det har kostat deras liv också. Martyrer och helgon och vänner och släktingar som har gått före oss. Och vi får vandra i fotspår av goda förebilder. Och uthålligheten vill han ge oss, han som breder ut sitt rike. Vi ber. Tack gode Gud för att du har framtiden i din hand. Tack för att din seger är verklig, även om vi inte kan se bara goda konsekvenser just idag. Tack för att du är med oss och du vill fylla på med tröst, hopp, kärlek och framtidstro. Vi lämnar oss själva och vår framtid i din hand. Amen. Låt oss stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Låt oss be i kyrkans förbön. Gud, när ditt rike är nära kan vi vara trygga. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för allt vackert du skapar i världen, Gud. Du är källan till allt som är gott och till allt som gör livet rikt. Vi ber för alla som inte orkar eller inte kan se hur mycket gott du gör. Låt hoppet om livsmod och glädje växa. Vi ber för vår värld. Du ser hur mycket konflikter och krig som råder. Vi tänker på de som bor i Ukraina som har lidit nu i flera år. Vi tänker på Gaza-konflikten mellan palestinier och Israel och allt hemskt som händer där. Vi tänker på Syrien som står inför ett inbördeskrig. Du Herre vet andra delar av världen, Sudan med mera, där kriget råder och sånt som vi kanske glömmer att tänka på här i vår del. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. I din kyrka och församling får vi leva. Hjälp oss att bygga en gemenskap där du alltid är mitt ibland oss. Om något får oss att glömma dig, påminn oss då om att livet och glädjen kommer ifrån dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi kommer till dig med våra egna liv, med alla våra olikheter och egenheter, med vår längtan efter dig och med allt som får oss att glömma dig. Gud, hos dig finns helhet och stillhet när livet är splittrat. Hjälp oss i vår kyrka att ha detta i åtanke. Hjälp oss i vår kyrka att ha dig i vår mitt. Att ha dig som vår ledstjärna. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud som öppnar livet och ger oss nya möjligheter. I Jesu namn. Amen.
Och så får vi också i tillit på Guds löften och Guds barmhärtiga kärlek vända oss till honom och ta emot förlåtelse. Så låt oss be med syndabekännelsens ord. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Och till dig som ber om förlåtelse för Jesu Kristi skull får jag säga på hans uppdrag. Du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.
Vi ska tillsammans snart sjunga sången psalmen 726. Vilket stort mysterium där vi både kan tänka på förlåtelsen från Gud och det mysterium vi ska få dela här. Under den så har ni möjlighet, eller egentligen när ni vill, att swisha en gåva till vår verksamhet här i kyrkan. Igår var det ju absolut smockfullt både i stora och lilla salen under musikadvent. Då tog vi upp en gåva till EFS mission. Och den steg upp till nästan 35 000. Och det vill vi verkligen få tacka för. Men då kan vi idag i glädje också få ta ett djuptag i vårt konto. Swish-numret har ni där framme eller på pelaren. Vill ni ge kollekt i kontanter så finns det en korg längst bak och vid utgången där ni kan också lägga ert. Låt oss göra det med glädje. Vi sjunger den här sången och den är kanske inte så jättekänd, så kompet spelar en vers först som vi kan lyssna till. Sen sjunger vi de här fyra verserna.
Öppna era hjärtan för Gud, vi öppnar våra hjärtan. Låt vårt tack strömma fram, vi tackar vår Gud. Vi tackar dig vår Gud, för Jesus Kristus din son, som är vårt hopp och livets bröd, som allt kommer ifrån. Därför vill vi med allt och alla som levat, som lever och kommer att leva. Prisa dig, tacka och sjunga. Hel du är, hel du är alltid mycket mer än vi någonsin kan förstå. Äran på välsignan var det Gud som kom här i Kristus. Välsignan är vår tron, Gud du är på vår tron. Du är helig, du är helig, du är helig, du är kosmos låga dig hos i all. Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesus Kristus, Jesu Kristi liv, död och uppståndelse, uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evighet. Amen. Och så ber vi så som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter, en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Jesus har sagt: jag är livets bröd. Herrens frid vare med er.
Guds lamm, du som
firar nattvarden genom att komma gående, ta emot bröd och vinet här framme. Vi firar med glutenfritt bröd och alkoholfritt vin. Kom, allt är tillrätt. Så vi tagit emot Herren, Jesus Kristus. Han bevar oss till evigt liv. Amen.
Och vi får fortsätta vår livsvandring i hans frid. Amen. Vi ber. Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som du har förstått och tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Och Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.
Så ska vi sjunga tillsammans en gammal sång som faktiskt inte finns i psalmboken, men som många tycker väldigt mycket om, en oerhört vacker melodi. Och bandet kommer att spela en vers först, sen sjunger vi två verser av den gamla psalmen Till Betlehem mitt hjärta. Ni som var igår fick höra den då, och den kommer ni säkert få höra fler gånger under julhelgen.